Mycket saker som ryms på pianot. En extra avlastningsplats. Guds rike är nära är kyrkårets tema för andra advent. Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet, de goda nyheterna. Så inleder Jesus sin offentliga tjänst i Markus evangeliet, och så skulle man faktiskt kunna sammanfatta Jesu budskap. När Jesus vandrade på jorden så var Guds rike det tema som han talade allra mest om. Och han förstod troligtvis sitt uppdrag utifrån det ramverket, Guds rike. Vad menas egentligen med Guds rike? Jag tror att när vi tänker oss ett rike, eller när jag tänker ett rike, så tror jag vi tänker oss en plats med geografiska gränser. Så tänker jag, om någon säger Svea rike, då tänker jag den svenska kartan. Så. I en del språk, som till exempel de bibliska språken, hebreiskan och grekiskan, så ordet rike refererar främst till en handling faktiskt, inte till en plats, nämligen en kungs regerande över sitt folk. Och kortfattat skulle man kunna säga att Guds rike, det är när Gud regerar. Alltså när Guds vilja sker, där är Guds rike. Guds rike har mer med tid än med geografi att göra. Det vill säga när Gud griper in, när Gud regerar, när Guds vilja sker, där är Guds rike. Och när Jesus talar om Guds rike så är det inte ett nytt koncept han introducerar, utan den har ju sina rötter i Israels långa historia och hakar ju i löften som det judiska folket bar på, som Jesu första åhörare bar på. Så när Jesus säger tiden är inne, Guds rike eller Guds styre är nära, så kickar det förmodligen igång en hel del associationer för hans första åhörare, som i jämförelse med oss har läst och memorerat de hebreiska skrifterna sedan barnsben, alltså det som vi kallar för Gamla testamentet. Så vad betyder det att Guds styre har kommit i och med att Jesus kliver fram på den historiska scenen? Hur ser det ut när Gud kommer med sitt rike? Vad händer när Gud regerar? Tänkte jag försöka klura på idag. Det blir mycket bibel idag. Är det okej? Okay? Ja, fint. Min gamla pastor, han brukar ibland säga att han ville varna känsliga åhörare när det skulle bli mycket bibel. Så. Jag ska också säga att jag kommer använda mig mycket av The Bible Project, om ni känner till den. De har en serie kring Guds rike. Så om ni lyssnar på den podcasten efteråt så kanske ni känner igen en del. Man ska ibland ge cred där cred förtjänas. Men låt oss gå till Bibelns första kapitel, Bibelns början. För där framställs Gud som en form av kunglig konstnär som skapar och ordnar sin skapelse och ger olika syften, till exempel till människan i vers 27 i kapitel 1. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem: var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden. Gud skapar människan till sin avbild. Och avbildstanken, den har många, många bottnar i vad det betyder. Men en av det är att när Gud, världens skapare och kung, skapar människan till sin avbild, så delar han med sig av ägandeskapet av skapelsen, kan man säga. Människan installeras som en form av medregenter med uppgift att härska över skapelsen och Guds vägnar. Vara representanter för Guds styre. Och då härska i betydelsen att kultivera eller förvalta potentialen i skapelsen. Gud äger jorden och människan förvaltar den. Gud ger människan en särskild roll, en form av kunglig uppgift Vi tänkte att regera jorden och Guds vägnar. Sen kommer vi till kapitel 3 i Bibeln. Och vad händer där? Där har vi ju syndafallet, berättelsen. Och där kan man säga att människan väljer att inte lita på Guds direktiv där. Man har ju tänkt att vara Guds representanter och hans styre. Men de lyssnar istället till ormens ifrågasättande av Guds motiv. De äter av frukten från trädet med kunskap om gott och ont i direkt trots mot Guds instruktion. Man skulle kunna säga att detta val representerar en form av önskan om oberoende. Att människan själv vill avgöra vad som är gott och ont. Istället för att leva i tillit till Guds vägledning. Kan själv, säger människan, och misslyckas med sitt uppdrag att vara Guds representanter. Relationen med Gud brister och dörren öppnas för synd och död att ta plats i skapelsen. Men vi kan notera att människan förlorade inte sin gudagivna auktoritet vid syndafallet. Förblir Guds avbild, men det blir en förvrängning där i synden. Och gör henne också sårbar för ondskans krafter att också påverka och dominera världen. Så istället för att underordna sig Guds auktoritet och regera som hans ställföreträdare, så väljer människan att köra sitt eget race, kan man säga. Och det leder ju till skapandet av ett annat rike, kan man säga. Ett annat styre på jorden som kommer att präglas av förvirring, splittring och destruktivitet. Hänger ni med? Mm. Så Bibelns berättelse skulle också kunna läsas som en form av kamp mellan världens rike och Guds plan att återupprätta sitt styre över hela skapelsen. Och Gud, han startar sin plan genom att välja ut en familj som börjar med Abraham. Och den familjen blir så småningom till ett folk. Det första en kung gör är att forma ett folk, kan man säga. Här folket hamnar så småningom i Egypten, där de blir slavar åt farao. Och farao beskrivs ju i andra Mosebok som en form av arketyp, kan man säga. Han representerar allt som är fel med mänskligheten, ondskan personifierad. Han representerar ett rike eller ett styre som bygger på orättvisa och slaveri. Och Gud, han konfronterar detta rike genom att först kalla Mose. Gud väljer nästan alltid att agera genom människor. Att styra genom människor. Och han ger Mose då uppdraget att på Guds vägnar befria folket ur slaveriet. Och farao, han är ju lite tjurig. Han vägrar ju att släppa Israels folk. Och de här följande plågorna som beskrivs blir ju en form av maktmätning. Vilket rike är mäktigare? Vilket styre är mäktigare? Gud utmanar det styre som farao står för och visar sig vara mäktigare. Farao tvingas släppa folket som befrias från slaveriet i Egypten. Och Gud räddar dem genom att öppna en omöjlig väg genom Röda havet där de kliver över. Och det är faktiskt precis efter att folket har befriats från slaveriet i Egypten. När de är på andra sidan stranden och sjunger en lovsång till Gud. Det är där Gud för första gången uttryckligen beskrivs som kung i Bibeln. Vi kan läsa från Andra Mosebok 15. Från 1, då står det att då sjöng Mose och israeliterna denna lovsång till Herren. Jag sjunger till Herrens ära. Stor är hans höghet och makt. Häst och vagnkämpe vräkte han i havet. Herren är min kraft och mitt värn. Han blev min räddning. Han är min Gud, honom vill jag prisa. Min faders Gud, honom vill jag lovsjunga. Och vers 18, Herren är konung. Nu och för evigt. Sedan leder Mose de befriade israeliterna till Sinai berg där de ingår i förbund med Gud. De ska vara hans folk och Herren ska vara deras Gud, deras kung. Och Gud kallar Israel att vara ett kungarike av präster. De får lagar och Gud försöker liksom lära folket hur de lever som ett form av alternativt rike i den här världen. Att visa världen vad det innebär att leva under Guds styre. I linje med skapelseberättelsen så ville Gud etablera sitt rike med människor som sina representanter. Befrielsen från slaveriet i Egypten kan man säga ger ett exempel på hur det ser ut när Gud kommer med sitt styre. När Guds rike är nära, när Gud regerar. För det första så kan man säga att han då konfronterar ondskans makter som Egypten är i faro representerar. Och han befriar folket från dessa makter. Och för det tredje så inbjuder Gud sedan folket att leva under Guds styre igen. Istället för de andra makterna. Och vara hans representanter i världen. Det går inte så bra för Israels folk att följa Guds direktiv. Man kan säga att de återigen vill definiera vad som ska vara gott och ont, hur de ska använda sin auktoritet och sina val. Och Israels kungar, egna kungar, de blir så småningom så hemska att det inte är någon större skillnad mellan de kungarna och världens kungar. Och det leder till att Gud måste göra någonting. Så. Det folk som Gud räddade ur Egypten vill inte leva under hans styre. Och det slutar med att folket sänds i exil. Och det väcker ju en del frågor hos folket. Vad händer nu? Är andra gudar mäktigare än våran Gud, våran kung? Blir en identitetskris för dem? Men Gud är inte klar än. Och man kan fråga, vad händer nu med Guds plan att återupprätta sitt styre över skapelsen? Då har vi profeter som till exempel Jesaja som kommer fram som framträdare och lovar att Gud kommer ändå att lösa det här problemet. Han kommer att bekräfta sitt styre, sitt rike. Både över Israel men också över alla nationer. För Gud är världens skapare. Och Jesaja han talar ju hopp och tröst till en rest av folket som vill fortsätta vara trogna Gud. Även när exilen händer. Vi kan läsa från Jesaja 52, vers 7-10. Då står det, härligt är att höra budbärarens steg när han kommer över bergen. När han bär bud om seger, som ropar ut goda nyheter, bär bud om räddning och säger till Sion, din Gud är konung. Hör dina väktare ropar och jublar, med egna ögon ser dem hur Herren vänder åter till Sion. Brist ut i jubel Jerusalems ruiner, Herren tröstar sitt folk och friköper Jerusalem. Herren visar sin makt och helighet inför alla folk. Hela jorden ska se hur vår Gud räddar oss. Och det här stycket kan man notera är ju just innan Jesaja 53. Där Herrens lidande tjänare beskrivs. Men Jesaja han målar upp att befrielsen ur Egyptens slaveri. Det är inte den sista befrielsen. Gud kommer göra någonting nytt. Gud kommer att åter etablera sitt fredsrike utan gräns. Och han kommer bjuda in människor att leva under hans styre igen. Och Gud kommer att komma personligen. Eller som slutet av vers 4 i Jesaja 35. Han kommer själv för att rädda er. Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på de goda nyheterna, säger Jesus när han kliver fram i offentligheten. Med andra ord, det är nu det händer. Jesus presenterar sig som den som har kommit för att återupprätta Guds styre. Både över Israel men också över alla nationer, alla folk. Han gör anspråk på att vara kungen, på att vara den utlovande Messias, Herrens tjänare. Och Gud som från början har skapat och verkar ordnat den här världen så att han främst regerar genom mänskliga representanter. Han blir nu själv människa i Jesus. Och genom Jesus så utmanar Gud världens riken och makter. Och Jesus gör ju det som Israels folk inte lyckades med. Jesus lever i fullständig lydnad till Gud. En lydnad som leder ända in i döden. Och det första en kung gör, det är att forma ett folk. Vad är det Jesus gör? Han kallar lärjungar. Specifikt så väljer han ut 12 lärjungar. Det är ingen slump. Ni har ju ett eko av Israels folk, Israels 12 stammar. Så. Inte jättesubtilt egentligen. Jesus formar ett nytt folk och han börjar etablera ett alternativt rike i världen. Guds rike, där Guds vilja sker. Och hur ser det ut när Gud kommer med sitt rike? Vad händer när Gud regerar? Ondskans makter konfronteras, människor befrias. Och Gud inbjuder människor att istället leva under hans styre. Och att ta upp sin kallelse att vara representanter för Guds rike och styre. Vilka makter konfronterar Jesus? Under Jesu tid så var ju romarriket den förtryckande makten. Kanske den tidens faro skulle man kunna säga. Och många judar de förväntade ju sig att den kommande messianska kungen skulle leda en revolt mot Rom. Skulle befria Israel från det förtrycket och återställa liksom nationens storhet. Jesus han agerar inte enligt förväntningarna. Han tar inte till våld, han kastar inte ut romarna. Utan Jesus börjar konfrontera ondskans makter genom att till exempel befria från demonisk förtryck. Genom att hela sjuka kroppar, genom att förlåta synder. Han inbjuder människor i utanförskap till gemenskap. Folk häpnar ju över att han har makt över. Till och med demonerna lyssnar på honom. Han stillar stormar. Han visar en annan form av makt. Och det är ett annorlunda rike Jesus kommer med. När Jesus fängslas så säger han själv till Pilatus i Johannes 18:36. Mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av ett annat slag. Och den ondska Jesus konfronterar kan man säga, det har ju att göra med rotproblemet i tillvaron. Synden och döden och det maktgreppet över världen. Sen kröns Jesus som kung. Hans krona är gjord av törne och hans tron blir ett kors med ett plakat på där det står här är judarnas konung. Det är ju ironiskt och det blir ju en paradox att Jesus blir kung genom att avstå sin makt och genomlida korset, en väldigt förnedrande död. Eller som det står i Filipperbrevet 2 kan vi gå till vers 6 och framåt. Så står det att han ägde Guds gestalt men han vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. Och när han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänner att Jesus Kristus är Herre, Gud Fader till ära. Jesus är kung. I Kolosserbrevet 2:15, om någon vill hinna slå upp det. Så beskrivs det så här att Gud avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Jesus uppstår och har besegrat dödens makt. Han har öppnat en väg ut ur syndens slaveri. Och han inbjuder sina lärjungar, och han inbjuder oss att leva under hans styre och kallar och upprättar oss till att vara representanter för Guds rike, för Guds styre i den här världen. Tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på de goda nyheterna. Hur avslutar vi det här då? Men man kan ju fråga sig, vad innebär det att gensvara på budskapet? Att redan här och nu böja sig för Jesus, erkänna honom som kung och herre i våra liv. Vad kan det innebära? När jag klurar lite på det så har jag tänkt lite utifrån det här. Vad händer när Gud regerar? Ja, men ondska konfronteras, människor befrias, inbjuds att leva under hans styre och bli representanter. Så när Jesus tar plats som kung i våra liv så kan vi kanske räkna med att ondska kommer konfronteras. I mötet med Jesus så exponeras mörker som kan finnas i våra liv. De områden där kanske synd i olika former fortfarande har viss makt över oss, där vi fortfarande är bundna, eller där Guds vilja inte sker ännu. Och Jesus exponerar ju inte synd för att skambelägga. Det är inte det Gud jobbar med, utan för att befria. Han gör det för att leda oss ut i större frihet och i ett djupare helande. När Guds ljus pekar på ett område i våra liv som kanske inte fungerar riktigt som det är tänkt. Det kan vara girighet, det kan vara förvridna begär eller självcentrering. Då är det ju inte för att fördöma oss, utan snarare för att visa vart din och min nästa befrielse är. Vart det nästa helandet är tänkt att äga rum. Vi kan också notera att den frihet Jesus ger, det är inte bara en frihet från någonting, utan också en frihet till något. Jesus räddar oss till ett nytt sätt att leva med honom som kung. Kolosserbrevet har den här vackra frasen att han har räddat oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Det är ett från men också ett till. Idag så definieras ju ofta frihet som någonting, att det är från någonting. Och från man negativ frihet. Till exempel frihet från auktoritet. Att vi själva ska bestämma vad som är bäst eller vad som är gott och ont, för att använda Bibelns språk. Men Bibeln pekar ju snarare på en djupare frihet, skulle jag säga. Det är en frihet till någonting. Jesus säger i Johannes 8:31 att om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Var en som syndar är slav under synden, men den sonen befriar är verkligen fri. Så att leva med Jesus som kung, det innebär ju också att leva under hans styre, att böja sig för hans auktoritet. Att låta honom få visa vad är ett gott liv. Det handlar, tänker jag, också om att öva sig tillit till honom. Att överlåta sitt liv, sina drömmar, framtid till honom. Och egentligen att följa Jesu eget exempel. Han som själv bar på korset kallar oss att följa honom och själva ta upp vårt eget kors. Jag har gått och tänkt lite på en definition av synd som Ignatius av Loyola, en gammal tänkare, som har definierat den så här, att synd är ovilja att lita på att Gud inte vill något annat än min djupaste lycka. Vad skulle hända om vi vågade lita på att Guds vilja för våra liv faktiskt leder till vår djupaste glädje och frihet. Att be bönen, låt ditt rike komma och låt din vilja ske, det är den allra bästa bönen vi kan be. Vi brukar ofta tillägga, låt din goda vilja ske. Och det är inte för att Guds vilja är något annat än gott. Jag tror det är för att vi behöver påminna oss om att Guds vilja är god. Låt din goda vilja ske. Jag tror att jag kanske stannar där. Ska vi be tillsammans? Ja, Gud, jag tackar dig för att du är en Gud som inte lämnar oss människor i sticket, Herre. Du är en Gud som själv kommer till oss och vill städa upp våran röra och leda oss in i sann frihet. Jag tackar dig, Gud, för att du är en god Gud som kallar oss att följa dig och leva under ditt styre. Och jag ber, heliga ande, att du ännu mer skulle måla Jesus för oss. Att han är kung, att han har all makt. Och visa oss ännu mer vad inbjudan innebär för oss. Att redan här och nu böja oss för honom. Jag ber att du skulle lära oss att ännu mer be med våra ord och med våra val och handlingar. Att be bönen, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Ja, Gud, vi ber, låt din vilja ske i våra liv, i vår församling, i vår stad, vårt land och värld. Och jag ber, heliga ande, att du ännu mer också skulle visa oss vad Guds vilja är. Det är inte alltid lätt för oss att urskilja. Jag ber att du skulle visa oss ännu mer vad ett gott liv är. Tack för att du har befriat oss ur mörkets välde och fört oss in i din älskade sons rike. Kom och möt oss den här gudstjänsten. Amen.